till ljud och dessutom ha öron. Så att, ja, det är väl svårt kanske att egentligen verkligen tro att det kommer hända.
Om vi ska knyta ihop den här säcken då, vi är ju många som fascineras av rymden, inte bara du och jag. Men varför fascineras vi människor uppenbarligen också av att skicka ut musik och konst out there?
Ja, om man tänker sig att det finns liv i rymden och till och med civilisationer som vi skulle kunna få kontakt med, då är det här ett sätt, och då vill man också kanske visa en bild av det här är vi. Och på samma sätt så blir det här också en manifestation av vilka vi är och vad vi kan åstadkomma på jorden, och det kan ju vara lite svårt att komma överens om kanske. Det vi har presenterat än så länge är väl en ganska sådär snävt västerländsk 1900-tals bild av det då. Men jag tror att det är det. Man vill liksom vinka mot rymden och kanske ett litet hopp att någon ska kunna uppfatta det, men också ett försök och ett statement att hallå, här är vi.
Ja. Tack så mycket Björn Gunnér på Vetenskapsradion. Du har lyssnat på Kulturkollen. Jag heter Andres Krisa.
Ska vi göra en puff, sända en ill, en illustration eller en trailer, och har avan till språket kommit än? Ja, så kan det låta när jag och mina kollegor förbereder en arbetsdag här på P1-presentation. Nu om andra ord och uttryck på arbetsplatserna där ute.
Vi är värdedrivna och jobbar agilt. Här är det högt i tak och vi levererar värde. Vad säger du om det, Susanna Karlsson?
Ja, men det låter som saker man har hört på jobbet i olika sammanhang.
Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet, och med mig, Emmy Rasper. I det här avsnittet om arbetsplatsjargong. Men vad betyder det ens?
Jobb agilt betyder väl att man är anpassningsbar.
Ja.
Och vad hade du mer?
Värdedrivna. Vi är värdedrivna.
Det tror jag ska betyda att man har en värdegrund och man låter den styra verksamheten.
Ja.
Men det tänker jag att det har de flesta verksamheter. Ja. Det är inte så unikt.
Här är det högt i tak.
Här ska man kunna säga vad man vill.
Ja, fast ändå vara värdedrivna. Det får inte vara för högt i tak.
Nej, precis. För då kan man få problem med sina värden.
Mm. Det här var faktiskt från journalisten Fredrik Kullbergs lista de 30 vanligaste företagsflosklerna. Vi ska ju prata om den här typen av språk idag.
Ja, det ska vi göra.
Arbetsplatsspråk.
Ja, arbetsplatslingo, sånt där som vi inte har i hemmet kanske, men som vi möter på arbetsplatsen.
Ja, just det. Och visst kan det uppkomma en del som egna små uttryck och ord på arbetsplatser?
Ja, men det hör ju till i den typen av verksamhet som är arbetsplats. Att man vet varför man är där som regel. Man träffar samma människor varje dag i princip. Man hittar snabba sätt att uttrycka saker som kanske skulle behöva mycket. Långa utläggningar annars, man förkortar ord, kanske bara platsbesparande skäl, tidsbesparande skäl, men också för att visa att vi är vana vid att ha med varandra att göra.
Just det.
Och vi är en grupp, så vi förstår varandras språk.
Ett gruppspråk.
Ja, det gör man oftast inte medvetet, men det är ju någonting som grupper gör.
Ja. Så är det. Nu ska jag outa en av våra direktörer här på Sveriges Radio. Jag ska inte säga vem, men den personen höll en dragning för alla medarbetare. Och då, det är en kvinna, då pratade hon om peket. Och jag ställde faktiskt en fråga om det. Vad menar du? Och det var så här, man skickade in frågor via text. Så att jag tror inte hon vet att det var jag som ställde frågan. Och då backade hon direkt. Ja, det ska jag inte använda. Det förstår jag att ni inte liksom, det kändes som det var ett internt språk som ledningen hade. Peket, och det var, som jag förstod, det de har pekat ut som riktning för företaget.
Själva peket.
Peket. Ja. Då går vi till det här peket. Det var som ett substantiv då, va?
Ja. Alltså om man tänker, vi ska peka ut tre olika riktningar.
Mm,
det här peket.
Ja, exakt så var det.
Ja.
Ja. Det var väl konstigt.
Jag har aldrig hört det förut.
Nej. Men ja, jag har inte hört peket sen efter det faktiskt, här på Sveriges Radio.
Det är ju lite lurigt där, men ibland kan det vara en poäng att skilja på jargong och terminologi.
Mm.
Och jargongen, ja, ofta gör den bäst i att inte lämna kontoret så att säga.
Mm. Håll den där den ska vara.
Ja.
Du, vi har ju lyssnare som har skickat in frågor om just arbetsplatsjargong och olika begrepp från arbetsplatser. Är du redo att dra igång?
Jajamän.
Ja, vi har med oss lyssnaren Frida Lux. Hej Frida.
Hej.
Vad undrar du?
Ja, det är så att jag på senare tid har stött på ordet pragmatiskt ganska mycket i jobbsammanhang och i att man ska jobba som team pragmatiskt och som person söker man pragmatiska arbetare och sådär. Och för mig har det haft en liten negativ klang och jag blev lite förvånad att man söker en pragmatisk person. Men sen så visade det sig att det är inte många med mig som tycker att det har en negativ klang, utan kollegorna jag har pratat med ser det som en bra sak, framförallt då chefer och sånt. Så jag tänkte bara kolla om jag har feltolkat det eller om det har ändrats själva begreppet eller och historien kring ordet och så.
Mm, vilken bra fråga. Och ja, precis, pragmatisk, man söker en pragmatisk person, det är så du har stött på det, eller?
Jo, och senast idag så var det ett uttryck där man sa att låt oss vara lite pragmatiska här.
Mm. Just det. Men hur, när du säger att du har uppfattat det som negativt, kan du beskriva lite mer om hur du ser på det här ordet?
Ja, alltså, jag har ju förstått att det kan vara effektivt och lösningsorienterat att vara pragmatisk. Att man kommer fram till resultat om man är det. Men att man då hoppa över kanske etiska sidor eller moraliska saker för att man vill bara nå fram till målet. Och det är så jag har trott att det betyder eller det menas med.
Ja, ah, jag förstår. Ja, alltså pragmatism, det är en sorts filosofi eller en sanningsteori från början. Och där vill man liksom vara styrd av sånt som om jag gör en viss sak, då får den vissa effekter. Och att det är de här effekterna man ska titta på och se, ja, bör jag då göra den saken? Och om jag förstår saken rätt så vill man då att det här ska vara väldigt faktaorienterat och inte så känslomässigt orienterat. Och där tänker jag att det som din tolkning där då, att man hoppar över etik och moral, det skulle nog inte de här filosoferna skriva under på, utan det uppfattar jag som att det är nog en del i det maskineriet, så att säga, hur man kommer fram till vad man bör göra och inte bör göra. Men att man plockar ut känslor till exempel ifrån det här, det kan ju också tolkas som att man i dagligt tal hoppar över vissa typer av regelverk eller ser regelverken som lite förhandlingsbara. Vi ska egentligen göra det här enligt 14 olika steg, men låt oss vara lite pragmatiska och hoppa direkt från steg 1 till steg 14.
Mm. Men det kan man ju för sig tolka som lite slarvigt och negativt.
Alltså, ja. Att hoppa över steg, mm, det, och framförallt hoppa över moralen, det förstår jag absolut att det skulle jag också säga är definitivt negativt.
Mm.
Men det som man nog menar när man använder det här i en väldigt positiv bemärkelse, det är just det här att lösningsorienterad och inte fastnar i problemen,
mm,
utan tar sig framåt i en problembeskrivning, mm, så att säga.
Men har, som Frida lite inne på då, att alltså det används inom arbetslivet, har det gjort någonting med ordet pragmatisk? Eller har det haft en liten annan innebörd förr? Eller har det fått en förändrad betydelse?
Så det har ju fått en förändrad betydelse i att man liksom gått från ett filosofiskt begrepp till någonting som används,
mm,
i vardagen. Så då blir det, då går det nästan per definition från att vara skarpt avgränsat till att bli mycket fluffigare.
Mm. Ja, det har blivit ett fluffigare begrepp.
Fluffigare begrepp, ja.
Ja.
Som tillåter lite mer tolkning.
Ja.
Och som tillåter lite mer att man kan kanske ha en pragmatisk hållning till vad det betyder.
En pragmatisk hållning till pragmatisk. Ja. Frida, kan du ha det?
Ja, men det kan jag.
Ja, men vad bra. Eller ja, du får göra som du vill. Men vad tycker du om det här svaret då?
Ja, nej, men det är jättebra. Det känns som att jag har fått svar på det jag undrade och ska försöka inte se på det så negativt som jag har gjort, eftersom det används ju inte så idag, som jag förstår.
Nej.
Så att, ja, jag fick svar på min fråga, det känns jättebra.
Bra. Roligt. Tack så mycket för att du ville vara med oss i Språket, Frida.
Ja, tack så mycket.
Hej då. Har du en språkfråga? Maila den till språket@sverigesradio.se. Vi går vidare. Vi har med en ytterligare en lyssnare och det är Carolina Nord. Hej Carolina.
Hej.
Vad undrar du?
Jo, jag undrar över det här ordet begrepp. Jag har nämligen noterat, jag jobbar inom akademin och har där noterat att det finns en skillnad i åldersgrupper beroende på hur man tolkar det här ordet begrepp. Det jag märkt är framförallt att mina kollegor som är ungefär 10 år äldre än vad jag är. Jag är 35 år nu, så 40-45 år där någonstans. De tolkar att begrepp betyder koncept, vilket är också det som jag har hittat i ordboken att det betyder. Men alla som jag känner som är under 40 verkar anta att begrepp är synonymt med ord eller term. Och det har skapat viss förvirring mellan oss kollegor när vi pratar om vad vi vill att våra studenter ska lära sig i den undervisningen som vi skapar.
Mm-hmm. Och precis, och du, hur använder du det då att de ska använda sig olika begrepp? Då tänker du ord och termer.
Ja, jag har till exempel föreslagit att mina studenter ska lära sig centrala begrepp och koncept. För då har jag tänkt att de ska kunna ord men också förstå centrala koncept runt om orden. Eller att koncept kan ha olika namn också, fast att det är samma koncept.
Okej, förlåt att jag skrattar, men det är sådana ord som man blir så här, vad betyder de egentligen? Ja, okej, Susanna, vad säger du om det här? Ja. Vad betyder ordet begrepp?
Alltså, jag förstår förvirringen. Den är inte alls konstig. Vi kanske ska backa lite till.
Mm.
Det finns företeelser i världen.
Mm.
Låt oss säga träd.
Ja.
Ja. Trädet har vissa egenskaper som gör att det är ett träd. Det har en stam och det har blad och krona och rötter.
Mm.
Vad det inte har är många olika stammar, då blir det en buske.
Mm. Ja.
Ja, så begreppet träd innefattar en grej som har en stam och bladkrona och rötter.
Mm.
Begreppet buske ser ut som ett träd, men har inte en stam utan har många stammar.
Mm.
Och är ofta lägre.
Mm.
Och de här egenskaperna ingår i begreppet buske, begreppet träd.
Mm.
Sen har vi någonting som de här kallas. Den ena kallas för buske och den andra kallas för träd. Då är det termer.
Ja.
Och ordet koncept är helt det vad begrepp heter på engelska.
Ja.
Och verkar ha kommit in som en sorts direktlån eller som fått ett sidoliv till begrepp. Så man pratar om begrepp och koncept. Men ur terminologiskt perspektiv och ur ordbildningsperspektiv så är det samma sak.
Mm.
Så begrepp och koncept, det är liksom vilka egenskaper har den här företeelsen i världen och hur kan vi avgränsa den så att det inte blir en annan grej också.
Mm.
Och term är då ordet vi sätter på det.
Oj, oj, oj. Carolina, är du med?
Ja. Det är så kul. Ja, nej men det är ju så roligt att det faktiskt verkar stämma också min uppfattning om hur det är. Även om jag nu när jag har läst till mig på det här genom ordböcker och sånt känner att jag förstår bättre hur det fungerar. Jag förstår mina kollegor, men det känns fortfarande mig som person fel att använda begrepp som är synonym till koncept.
Mm. Men ja, och är det så då, Susanna frågade dig, att du sa att koncept är från engelska, så vi har plockat in koncept, är det då som begrepp har liksom börjat få lite en annan betydelse, eller?
Det verkar så. Det verkar som att koncept liksom har puffat lite grann på begrepp.
Ja.
Att man, när man då får två termer som avser samma sak, så något väldigt mänskligt är att vi vill föra in en skillnad.
Mm.
Vi gillar inte riktigt synonymer.
Nej. Precis, vi vill att ord ska ha olika betydelser.
Ja, precis.
Mm. Mm. Okej, Carolina, vad ska du göra nu med den här informationen?
Ja, frågan är väl om jag ska försöka göra uppror och få alla till att gå över till min sida eller om jag ska låta mig själv underkastas den äldre generationens regler. Det är frågan, och det är jag inte helt säker på just nu. Jag tänker ju att språket ska få utvecklas, men så vet jag inte om det blir nyttigt för mina studenter om det utvecklas åt det hållet jag tänker att det ska utvecklas.
Just det, de ska också gå ut i världen och bli förstådda. Ja. Mm. Okej, Carolina, jag hoppas att vi har kunnat hjälpa dig.
Ja, men jag känner mig väldigt mycket säkrare i alla fall i hur jag ska se på världen i alla fall.
Ja, men vad fint. Underbart. Mm. Jag är så nöjd. Tack så mycket för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Hej då.
Tack.
Hej, hej. Alltså jag tänker ändå på vad kanske människor som inte jobbar inom akademin eller har akademisk yrken sitter och tänker nu. Att vad håller de på med?
Det finns en risk, ja, absolut.
Begrepp, koncept, termer och liksom.
Ja, fast alla verksamheter har detta.
Ja, så är det ju.
Man kan ju träna sig själv. Man kan öppna en kökslåda till exempel och fundera på var gränsen för en visp går.
Ja.
Och när den blir någonting annat.
Ja.
Var gränsen för en gaffel går och när den blir ett uppläggningsbestick. Mm. Alltså vi gör de här sakerna hela tiden.
Ja. Det här är väldigt intressant, Susanna, men vi kommer bort från arbetsplatsen nu.
Ja, men det gör vi.
Nu var vi i våra hem.
Ja, men nu
tillbaka till jobbet.
Ja, ordning och reda.
Mm. Vi har fått ett mejl från Martin. Han skriver så här. Jag jobbar i hälso- och sjukvården och där också med utbildning och forskning. I min roll som studierektor inom allmänmedicin arbetar jag med en feedbackmodell för att stödja lärande och utveckling inom specialiseringsutbildningen av läkare. Det är ordet feedback jag vill fråga om. Att ge och ta emot feedback är centralt i de flesta utbildningar idag och det är självklart att den som ska lära sig något får feedback för att utvecklas. Vi använder gärna ordet feedback istället för svenska synonymer som återkoppling, återföring, respons, synpunkter, utvärdering eller kritik. Och jag saknar ett bra svenskt ord för feedback, men ni kanske har ett bra förslag. Detta frågar Martin. Har vi det, Susanna?
Ska vi börja i hur det här ordet har uppkommit eller varifrån ordet kommer?
Det kan vi göra.
Ja, för att det är ett metaforiskt uttryck som kommer från elektronikens värld.
Mm.
Så i elektroniken, i en förstärkare till exempel, då tar man det som kommer ut ur manicken och så för man in det igen så att signalen blir starkare.
Mm.
Så den metaforen används då i personlig utveckling eller professionell utveckling. Att säga att du har producerat någonting.
Mm.
Jag tar emot det och tittar på det. Och så berättar jag för dig någonting om det som du gjorde. Mm. Så du tar in det så att säga i systemet igen.
Mm.
Och då kan det bli positiv förstärkning eller negativ förstärkning.
Mm.
Så positiv förstärkning, då gör du i nästa steg mer av det som var bra.
Mm.
Och negativ förstärkning, då gör du mindre av det som var dåligt.
Mm. Aldrig tänkt på att det skulle komma därifrån. Kul!
Ja, men om man gillar den här elektronikmetaforen, då kan man ju helt enkelt välja återkoppling.
Ja, men är inte den ganska bra, eller?
Jo, jag tycker att den är ganska bra. Jag kanske gillar sämre än en del andra. Återföring och återkoppling, ja, det är väl ungefär detsamma, men man tappar själva metaforen då.
Mm.
En utvärdering, där behöver man ju föra in i så att man själv är i gruppen överens om att en utvärdering också ska vara framåtsyftande.
Just det.
Den har inte det inbyggt i sig nödvändigtvis. Så kritik, där kan det finnas en allmän uppfattning att kritik i sig är negativt, även om det också finns. Man kan få positiv kritik. Det är inte nödvändigtvis så att det blir bättre med ett annat ord. Utan feedback är inte så tokigt.
Nej.
Och den bästa direkta översättningen skulle jag säga är återkoppling.
Mm. Jag tror att här på Sveriges Radio pratar vi nog om återkoppling. Alltså sådär, att vi ska återkoppla varandra och man ska få återkoppling och så.
Mm.
Vad pratar ni om på din institution?
Ja, men jag vet inte
riktigt. Ni kan ju inte säga feedback på när ni jobbar med svenska språket.
När vi pratar med studenterna så pratar vi nog ibland om återkoppling. Men studenterna själva, eller våra studenter, de jobbar i det som kallas för responsgrupper.
Ja, responsgrupper.
Och då läser de varandras texter, kommenterar och ger utvecklingsförslag.
Okej. Okay. Mm. Men jag tycker vi ger återkoppling eller återkoppla till Martin.
Jag är själv förtjust i återkoppla.
Ja.
För det kan både säga någonting om själva processen och att det jag gör när jag söker upp dig och säger du har läst din text, jag vill återkoppla om det.
Mm. Annars är ju en variant, alltså, som jag tänker att en del som gillar svenska språket kan stöta sig lite på, det är ju när man då försvenskar feedback, att man feedbackar någon och så.
Ja, samtidigt så är det ju väldigt roligt med ett inlånat ord som får svensk böjning.
Ja, det är ganska roligt.
Ja, men språkvetenskapligt är det roligt. Mm, mm. Där någonstans kan man ju säga att men där kan vi veta att det här har blivit ett svenskt ord.
Ja.
Feedbacka.
Ja.
Feedbacka hade varit ännu svenskare. Men det får vi nog inte.
Jag blev feedbackad igår. Ja. Nej.
Nej.
Nej, vi kommer inte få det.
Nej, det kommer inte få.
Okej, vi lämnar återkopplingen och feedbacken.
Det gör vi.
Mm. Vi ska nu ha med oss lyssnaren Ida Burén. Hej!
Hej, Sam.
Vad undrar du?
Jo, men jag har en fundering eller fråga kring ordet arbetskamrat. Så att jag jobbar själv som chef och jobbat i många år. Och inom offentlig sektor så använder man liksom inte det ordet längre. Eller jag undrar vad som har hänt med ordet arbetskamrat, kan man säga.
Mm.
För nu pratar man mer om varandra som kollega eller som medarbetare. Jag tycker det finns något, förr i tiden var man arbetskamrater. Det finns något liksom mer sympatiskt i det ordet. Att man arbetar bara inte ihop, utan man har också liksom en social gemenskap, kan man säga. Och ordet kollega är mycket tommare ord. Det har ju inget innehåll. Och medarbetare är ju ganska strängt ord. Det är ju att man ska arbeta tillsammans. Det finns ju inte heller liksom någon... Det är som att man krokar arm och bara arbetar tillsammans. Så arbetskamrat tycker jag är ett väldigt fint ord egentligen. Så jag undrar vad som har hänt med det.
Mm. Susanna, vad säger du?
Ja, men jag undrar ifall det är så att Ida kanske är någonting på spåren här. Jag har funderat lite grann på hur det ser ut i min egen närmsta krets. Och jag brukar ganska sällan säga arbetskamrat, men jag vet att min mamma brukar nog säga arbetskamrat. Att hon har arbetskamrater.
Mm.
Jag kollade lite grann på bara rena frekvenser. Och då, ja, de enklaste textsamlingarna att titta i, det är stora samlingar med tidningsmaterial. Och där kan man se väldigt tydligt att arbetskamrat är inte så vanligt. Betydligt vanligare är medarbetare och allra vanligast är kollega.
Mm.
Och man kan också se att arbetskamrat verkar sjunka i frekvens de senaste kanske 20 åren.
Mm.
Så det är det är som en liten skidbacke i den grafen. Så jag tror att det ord man framförallt ska ställa arbetskamrat mot, det är nog kollega.
Mm, eller hur? För det är ju det man säger själv. Alltså så här,
ja.
Det här är min kollega, det här är min arbetskamrat.
Ja.
Medarbetare känns mer som något som alltså, arbetsgivaren pratar om.
Ja,
eller?
Det är vad jag också känner.
Mm.
Ja, för några år sedan så intresserade jag mig lite grann för det här. Så då undersökte jag det lite grann och det visar sig att inte alla har den intuitionen.
Nej.
För mig är det väldigt starkt. Just nu så är jag chef på min arbetsplats.
Mm.
Då har jag medarbetare. Jag hade inte medarbetare innan.
Nej.
Det hade inte jag kunnat säga.
Nej. Ida, gör du också den skillnaden? Eller hur känner du med medarbetare just?
Nej, ja, det stämmer. Jag är ju chef då.
Så just det.
Det är det absolut mest naturliga att använda ordet medarbetare. Jag säger ju oftare medarbetare än personal till exempel.
Mm. Just det.
Så att... Det stämmer.
Mm.
Ja,
men... Och jag skulle nog kanske inte heller i min chefsroll säga att de jag jobbar med är mina arbetskamrater. För det skulle ju vara... Det kanske ändå är liksom, finns en hierarki där. Att jag kan inte liksom... Jag kan ju ha medarbetare, om man säger, under mig. Som jag tycker är arbetskamrater. Men jag kan ju inte liksom på något vis ge en förväntan på att de ska vara en arbetskamrat med mig, om man säger så. För det finns ju någonting i hierarkin där kring de här orden.
Just det, man skapar en hierarki genom att använda medarbetare, men man skapar en likställdhet genom att använda arbetskamrat och kollega. Så beroende på sammanhanget så föreställer jag mig att du kan prata om dina kollegor, om du vill lyfta dem särskilt i något sammanhang eller så. Men om du pratar om samma personer lite mer ur organisationens perspektiv, där det är viktigt att du har en roll och de har en annan roll, så är de dina medarbetare.
Mm. Mm.
Men Susanna, vad har hänt då om man tänker, om du sa att arbetskamrat och kollega, de kan man ställa bredvid varandra. Men varför har då arbetskamrat gått ner i användning?
Det är ju väldigt svårt att säga. Ida, du var lite inne på att det kunde vara liksom andra associationer till ordet kamrat, till exempel politiska associationer. Mm. Och det kan ju tänkas att det finns med, men jag tänker att det finns ju också det här att ordet kamrat som klasskamrat, det är nog vanligare att man säger klasskompis om man faktiskt använder det. Om man inte liksom är en vuxen som pratar om att man kan ha klasskamrater i klassen. Mm. Och att ordet kamrat på det hela taget har gått tillbaka lite grann och har ersatts av andra saker. Så arbetskompis finns ju också. Då kanske man mer pratar om den här kollegan man också är vän med.
Mm.
Lite grann.
Just det, med någon mån. Där.
Ja, att man är, men det här är min arbetskompis. Då är det inte vem som helst som jag råkar vara på samma avdelning som.
Nej.
Utan det är något lite bättre, så att säga.
Mm. Okej, men Ida frågar här, vad har hänt med ordet arbetskamrat? Ja. Då är ditt svar, ja men det används inte lika mycket idag som förr. Det har hänt.
Och varför det har hänt, det finns troligen många olika faktorer.
Ja.
Men att ordet kamrat i stort verkar ha backat.
Mm.
Det verkar vara fakta.
Just det. Ja, Ida, vad säger du om det här?
Nej, men det bekräftar väl lite mina egna funderingar. Och när jag började tänka på det hela så kände jag en viss, liksom, på något vis, ledsamhet över detta. För att man tillbringar ändå väldigt mycket tid på jobbet. Så det är ju roligare att jobba med arbetskamrater än med kollegor, om man säger så. För det känns lite tråkigt att vi har tappat det ordet på något vis.
Mm. Det här låter det som att du associerar med andra ord som hör ihop med kamrat, kollega och medarbetare, som kamratskap, kollegial och medarbetarskap.
Mm.
Och att de här pekar ju nästan ännu tydligare än arbetskamrat, kollega och medarbetare i olika riktningar.
Mm.
Att kamratskap, det är en nära personlig relation som också kanske har lojalitet och såna här saker i sig. Medan att vara kollegial, det är en väldigt professionell relation.
Ja, men ändå viktigt att tänka på då ju.
Ja.
Ändå. Mm. Framförallt som chef kanske, som Ida du är. Men, ja, det är spännande ju. Ida, tack så mycket för att du skickade in din fråga.
Ja, men tack och tack för ett trevligt samtal.
Tack så mycket. Hej då.
Hej.
Vi tar en sista fråga här. Den kommer från Anna-Lena. Hon skriver, vi sitter och talar om varför det formella brev som man skickar när man söker jobb kallas personligt brev. Har ni något svar? Undrar Anna-Lena. Precis, innan man får ett jobb måste man kanske skicka ett personligt brev för att kunna ha arbetsplatsspråk.
Mm. Mm? Ja, just det. Så man skickar inte bara sitt CV. Nej. Och hoppas på det bästa, utan man skriver en liten... Ett personligt brev.
Ja. Fast det kallas ju personligt brev.
Det är personligt brev och det är ju ofta personligare än den här listan över de här arbetsplatserna har jag haft och de här språken kan jag.
Mm.
Och de här programmen behärskar jag.
Mm.
Och så på så vis är det ju personligare.
Mm.
Men det finns ju en tydlig mall man ska följa och det är ju inte som att man berättar om sitt innersta och blir just väldigt personlig.
Nej.
Och personlig kan betyda lite olika saker. Så att det finns olika betydelser, olika betydelsenyanser i ordet personlig. Så det kan vara någonting som visar det säregna i någons personlighet. På vilket sätt är du speciell? Min egen personliga möblering eller min egen personliga stil. Det är nog inte det man oftast är ute efter i ett personligt brev. Det kan vara att det händer något i livet och det finns vissa saker man inte vill prata om för de är för personliga. Det är nog inte det man är ute efter i det personliga brevet heller. Men personlig kan också betyda det som rör eller har att göra med en enskild person. Ja, personliga tillhörigheter, ett månadskort är personligt.
Ja, det är den personligt på något sätt som används i personligt brev.
Ja, eller någonstans mellan vem är du?
Mm.
Vem är du? Mm. Vem får vi om vi anställer dig? Och här är ett brev som rör dig som individ. Och inte bara en lista över saker du har råkat göra i ditt liv.
Har Anna-Lena fått svar? Ja, men nästan va?
Ja, men jag hoppas det.
Ja.
Att det bara för att det rör individen så betyder det inte att det är det mest privata, det innersta.
Nej, så är det. Okej, vill du höra några fler av de här företagsflosklerna?
Självklart, Emmy.
Från Fredrik Kullberg. Ja, men då kan vi säga så här, vi är prestigelösa.
Ja.
Är vi det? Ja, det är väl många som vill vara det.
Men är man det om man säger att man är det?
Nej. Vi tänker inifrån och ut.
Det vet jag inte vad det betyder.
Det är ingen förändring, det är en förbättring.
Ja.
Mm. Jag hör vad du säger.
Det betyder nej.
Men Susanna, du är ju också chef som du nämnde. Finns det någon sån här floskel som du känner att du använder lite för mycket?
Ja, men jag får väl krypa det korset och säga att det händer att jag säger, jag hör vad du säger.
Du gör det?
Ja.
Alla vet att det betyder nej.
Jag vet. Mm. Och det är inte så bra. Men ibland betyder det också att jag lyssnar på dig, men det finns ändå inget jag kan göra.
Nej, kanske det betyder ganska mycket, ja. Fast också, ja, om man använder det utanför arbetsplatsen, så, mer i en relation, så betyder det mer så här, ja, jag lyssnar, men jag kommer inte ändra mig. Jag kommer inte bry mig om det här.
Ja.
Ja.
Men ibland kan ju finnas många olika skäl till att man inte kan ändra sig.
Mm. Men Susanna Karlsson, tack för idag.
Tack själv.
Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Jag vill tipsa dig om ett avsnitt som heter Språket som får dig att bli kompis med ett företag. Och det handlar om hur företag kommunicerar med dig. Du hittar det i appen Sveriges Radio Play. Sök efter Språket och det här avsnittet som du lyssnar på nu, så hittar du det där som ett relaterat avsnitt. Vi hörs snart igen.
Och nu granskande journalistik i programmet Kaliber.
Jag har jobbat i över 40 år i kommunen och jag har aldrig sett något liknande. Jag var i chock.
Jag tänkte, vad fan är det här någonstans? Hur ställer du människor som inte bryr sig?
De har drabbats av en hjärnskada och bor här för att få omsorg. Istället blir de lämnade hela nätter av personalen i sin egen avföring. De larmar, men ingen hör. De skriker, men ingen lyssnar.
På natten fanns det folk som inte kom in i huvud taget till mig. Jag kan lärma hur länge som helst kommer aldrig om.
En natt lyckas Henrik, som har Parkinsons sjukdom, resa sig upp från sängen, ta sig ut i korridoren i det kommunala serviceboendet. Då upptäcker han att nattpersonalen ligger och sover. Dagen efter säger han till enhetschefen. Och från den dagen får han ett helvete. Personalen, som nästintill tagit över boendet, börja straffa honom.
Det var ju katastrofen. Han går igen direkt.
Alltså det här är sånt övertramp så det finns inte.
Jag vill inte välja att jobba med människor.
Du lyssnar på Kaliber med mig, Ola Sandstig, om vanvården på 100-årsgatan.
Mitt liv har varit fantastiskt. Jag reser med min familj och dykt med hajar i mitt i Röda havet med min dotter. Jag har haft ett fantastiskt liv med min familj.
Bland det första man lägger märke till när man träffar Henrik är ögonen. Kroppen i krum, det ena benet lite kortare än det andra. Och han bär alltid en halskrage i skumgummi för att stabilisera upp huvudet som lätt faller framåt. Men ögonen är glasklara och skarpa. Och blixtrar med jämna mellanrum till, av glädje eller av ilska.
Jag jobbar som testingenjör på Saab Space. Vi skickar upp ombord satelliter som styr hela satelliten.
Så i princip kan man säga att du var, lite slarvigt uttryckt, raketforskare?
Nej, det var jag absolut inte. Jag hade många, många kollegor som var mycket, mycket vassare än jag.
Ja, men du var inne i branschen i alla fall.
Jag var inne i branschen.
Det var på hösten 2017 de första darrningarna kom i fingrarna. Henrik arbetade då som ingenjör och cyklade till jobbet varje dag. Snart var det slut med det och istället fick han dagligen kämpa för att kroppen skulle lyda huvudet.
Det är en atypisk Parkinson som är väldigt ovanlig. I ena sekunden kan jag röra handen rakt här, uppåt och greppa och lyfta mig själv. Nästa sekund kan jag inte flytta handen därifrån, inte till centimeter.
En bra dag tar Henrik spårvagnen in till stan och går omkring i begagnat affärer. Den lilla lägenheten han bor i är fylld av prylar. Isärplockade gamla kameror, en antik symaskin, en kirurglåda från 1845. På bordet ligger en hög med blyertsteckningar på folk han ritat av när hans händer fungerar, vilket de gör just nu.
Ja, allt jag älskar att rita. Då får man lyckas med det. Då blir människan så glad att jag ska krama om mig. Liksom.
Här finns också rullstol, rollator och kryckor som Henrik använder beroende på dagsform. En dålig dag behöver han hjälp med allting. Att ta sina mediciner, klä på sig och gå på toaletten.
Jag blir som en pinne bara. Jag ligger i sängen och tittar i taket.
Tidigt 2021 blir Henrik rekommenderad en lägenhet i ett nyöppnat kommunalt serviceboende på Hundraårsgatan i nordöstra Göteborg. Det är specialiserat på personer med förvärvad hjärnskada, alltså de som drabbats av en skada eller sjukdom i vuxen ålder. Det kan vara stroke, Parkinsons eller en trafikolycka. De betalar hyra för lägenheten men har också gemensamma utrymmen, kök och vardagsrum, soffor, tv och några plastblommor. Personal finns dygnet runt. Behöver de hjälp är det bara att trycka på en larmknapp. Henrik har stora förhoppningar.
Förhoppningen ska vara ett bra boende där folk tar hand om mig. Men ack vad jag bedrog mig.
Efter en knapp månad börjar Henrik se ett mönster. Om hans kropp har fastnat i ett läge, vilket den ofta gör, eller om man behöver hjälp med toaletten och trycker på larmknappen, är det sällan någon kommer. Framförallt inte på natten.
Jag kan larma hur länge som helst kommer. Jag tänkte, vad fan har jag hamnat någonstans? Hur förställer du människor som inte bryr sig?
Alltså jag visste ju då att det fanns stora utmaningar och ryktet har ju gått i hela nordost om detta boende att det var ingen bra, alltså det var kaos.
När Nina Johansson börjar arbeta som stödpedagog på Hundraårsgatan tar hon det som en utmaning. Hon är utbildad beteendevetare, har arbetat i 40 år inom kommunen med vård och omsorg, men kunde lika gärna ha varit på andra sidan.
Jag fick ju själv en hjärnblödning för 8 år sedan. Nu hade jag tur, eller änglavakt som de sa på sjukhuset. Om jag hade blivit halvsidesförlamad, då hade jag bott där, då hade jag inte jobbat där.
Nina arbetar dag och upptäcker ganska omgående att serviceboendet inte fungerar som det ska. När hon kommer på morgonen har nattpersonalen inte städat, inte bytt inkontinensblöjor på boende eller vänt på dem som har liggsår.
Alltså det kunde ju vara nedkissat hela sängen och det var kallt och då är det ju inte nytt om personen är kall.
Larmmottagarna är ofta urladdade, ibland för att personalen drar ut dem ur väggkontakterna och laddar sina privata mobiler. Andra gånger trycker personalen helt enkelt av larmen eller sätter dem på ljudlöst.
Det var ofta som de sa liksom, han kan vänta. Och så tryckte man av larmet och så gick man inte på larmet då.
Du hörde det alltså?
Ja, många gånger. Det fanns till och med tillfällen som man inte hittade några larmmottagare. Och när man letade då, vid ett tillfälle så hittades en larmmottagare i en kastrull.
Är de gömt i kastrullen eller hur hamnade det där?
Ja, jag utgår ifrån att man gömde det eftersom hur hamnade det där annars? Det ska i laddan när man inte har det på sig.
En natt behöver Henrik hjälp med att gå på toaletten. Han trycker på den röda larmknappen som han har vid sängen, men ingen kommer. Han trycker igen och igen. Ingenting händer. Till sist kan han inte hålla sig längre och gör allting i sängen.
Jag själv ligger i sängen 3 timmar med skit i sängen. Under rumpan. Jag har ju Parkinson och ibland kan jag inte resa mig ur sängen en millimeter. Och så kommer hur mycket som helst. Hela sängen, du bara ligger i det. Och man larmar, det kommer ingen.
Det bor 10 personer på serviceboendet. De flesta kan inte gå och har svårt att kommunicera. Flera av dem har fått ligga hela nätter i sin avföring när deras larm eller skrik inte uppmärksammats. På morgnarna kan folk vara helt förstörda, berättar Henrik.
Det är fan inte roligt att prata med grannar och kollegor som bara sitter och gråter när man kommer ut.
De sitter och gråter alltså?
Ja, de är ledsna över situationen.
Och då har de liksom fått ligga hela natten i sin avföring?
Ja.
Snackade ni med varandra om det här någonting?
Ja, allihopa. Det var ingen som gillade det.
Hur tänker man? Man ligger där i sin egen avföring. Man kan inte röra sig.
Nej, man tänker, det här är fan inget liv. Imorgon ska jag flytta ifrån. Men jag har inte flytta. Jag kommer inte ifrån.
Mitt under samtalet börjar Henrik plötsligt sluddra och rörelserna blir stela. Han tar en tablett med dopamin som han ska ta varannan timma för att få musklerna att fungera. Han sätter sig på en motionscykel för att få igång kroppen.
Det är en fantastisk känsla för cykeln. Det är det bästa man kan sitta på en cykel och cykla. Du måste träna varje dag. Du måste göra styrketräning, vighetsövningar, böja dig åt alla håll för att du blir stel mer och mer. Jag har själv tränat så i barnbrun. Jag insåg att jag får ingen hjälp.
Det finns ju de som kanske inte skulle träna själv då, eller det blir inte av, eller de kan inte, de behöver hjälp.
Du är en körda. Då kommer de ligga i sängen.
Precis bredvid Henriks lägenhet, bara några meter ner i korridoren, bor Peter. Han har haft en kraftig stroke och är halvsides förlamad. Han har också fått afasi och kan knappt kommunicera. Det berättar hans exfru Eva, som ofta hälsar på.
Han kan ju inte uttrycka sig i ord, utan mest i läten. Han kan säga ja, nej och tumme upp, tumme ner. Det är det han kan göra.
När Peter flyttar in tidigt 2021 är han ordinerad gåträning 3 gånger i veckan. Till en början fungerar det bra, men efter bara någon månad slutar Peters kontaktperson.
Peter hade ett schema på sitt kylskåp och han pekade ju på de träningsdagar varje gång vi var där. Och då ställde vi frågan, har du fått träna? Och då bara skakar han ju på huvudet.
Eva ser inte någonting i Peters dokumentation som tyder på att han fått träna. Inga signeringar eller anteckningar. Och så ser det ut, månad efter månad. Han gör inga framsteg alls. Inlåst i sin egen kropp blir han allt mer frustrerad och ilsken, märker Eva.
Man har förstört 3 år av hans liv. Vi pratar om en person som är otroligt, har varit otroligt aktiv, spelat mycket fotboll i sin dag, älskar att promenera, alltså rört sig otroligt mycket till ett liv i total stillhet i en rullstol och inte få se mer än 4 väggar ungefär.
Vad tror du hade hänt med honom om han nu hade fått träna 3 dagar i veckan under den här perioden? Det är ändå 3 år.
Vi tror ju helt klart och tydligt att han skulle haft en stor möjlighet att kunna flytta hem till någon form av eget boende och klara sig merparten själv.
Problemen på boendet är inte okända. Eva, Henrik och en mindre grupp anställda tar upp det med enhetschefen flera gånger. Och varje vecka skriver de nya avvikelser och skickar in till förvaltningen. En fysioterapeut som märker att vissa i personalen är helt ointresserade av rehabträna skriver:
Det har varit en beklämmande upplevelse att vara en del vid uppstarten av detta boende. Personalen behöver en attitydförändring.
En pedagog skriver:
Morgonpersonal gick in till den boende och det var en chock att se henne ligga på kortsidan av sin säng i fosterställning. Det fanns urin i hela sängen. Inkontinensskyddet var blött och sönderrivet. Den boende jämrade sig i obehag.
Här står om personal som gång på gång glömmer och ger de boende sina mediciner. Går inte på larm. Glömmer bort en brukare som får sitta i rullstol hela natten. Andra tvingas ligga i sängen i 16 timmar. Det är boende som får variga liggsår, citat enorma svampinfektioner i armhålan som luktar illa. Och blödande hudutslag. Allt på grund av brister i omsorg. Men trots att allt är väl dokumenterat fortsätter det.
Alltså jag gick hela tiden med en knut i magen. Jag har faktiskt kommit hem på kvällen och gråtit. Och bara känt att det här är helt sjukt. Det här går inte, så här får det inte vara.
Nina och hennes kollegor märker att enhetschefen, som har varit en omtyckt chef, börjar tappa greppet om verksamheten.
Jag upplever henne som frånvarande, konflikträdd. Hon var väldigt vän med alla, rar, men det funkar inte i en sån här arbetsgrupp.
Samtidigt ser Nina att enhetschefen flera gånger tar upp problemen med ledningen. Idag arbetar inte enhetschefen kvar och vill inte ställa upp i en inspelad intervju. Men säger ändå till Kaliber att hon har varit tydlig uppåt och att ledningen har känt till problemen. Men att stödet hon fått inte varit tillräckligt. I ledningen sitter verksamhetschefen Kristina Kostet. Hon menar å sin sida att de har gjort åtskilligt.
Vi har haft handlingsplaner med hälso- och sjukvård. Avvecklat platser i boendet för att ha färre hyresgäster. Vi har haft en högre bemanning än vad vi egentligen skulle kunna ha. Kompetensutvecklingsinsatser. Det är gjort åtskilliga åtgärder. Men tyvärr måste jag säga då, vilket jag är väldigt ledsen för, att det har ju inte räckt till.
Ni säger att ni har vidtagit åtgärder hela tiden. Det har varit olika åtgärdspaket i 3 år. Har ni inte någon gång stannat upp och tänkt så här, herregud, våra åtgärder är ju urusla, det händer ju ingenting.
Och det är ju därför vi hela tiden har prövat nya saker.
Och det här har ju alltså varit i år efter år. Brukare har fått ligga i sin egen avföring. Man har inte svarat på larmen. Man har inte hjälpt brukare med någon träning. Det här är alltså strokepatienter som har varit i princip helt utan träning i 3 år. Du måste ju ha förstått detta.
Det är fruktansvärt. Men de fallen du nämner här, de har vi ju verkligen uppmärksammat och försökt åtgärda. Sen kan jag bara beklaga, för det är inte så här vi vill inom funktionsstöd att en verksamhet ska fungera.
Nina och hennes kollegor märker inte av de åtgärder som verksamhetschefen Kristina Kostet nämner.
Jag såg inget av det arbetet. Det händer ingen förändring, detta fortsätter. Man tar upp det på verksamhetsmöten, man tar upp det på rapporter, man tar upp det bam, bam, bam. Alltså det gör man vansinnig.
Oavsett några fler anställda och någon hyresgäst mindre fortsätter avvikelserna strömma in. För problemet är inte att det saknas resurser. Problemet är att ingen gör som chefen säger, överhuvudtaget.
Det fanns ju grupperingar och det var en som styrde varje gruppering och de ville gärna bestämma och det kanske inte alltid var utifrån passbeskrivningarna heller.
Där finns tydliga instruktioner, så kallade passbeskrivningar, där det står vilka insatser som ska göras. Problemet är att knappt någon följer dem. Vid ett tillfälle vill Nina kontrollera om alla i personalen överhuvudtaget läser dem.
I de passbeskrivningarna smög jag in vattna plastblommorna. Efter en månad sa jag på ett APT, är det ingen som har reagerat på det står vattna plastblommorna? Och då skrattar de lite generat. Ingen hade sett det.
Ninas kollega Jelena märker att vissa till och med slänger instruktionerna.
Det sa att jag gjorde mina passbeskrivningar för varje dag så att vi inte skulle missa insatser. Men de försvann, de slängdes. Så fick jag skriva ut nya hela tiden, du vet.
Där finns fler anställda som bryr sig, som gör sitt bästa. Men de är i minoritet och vågar inte alltid säga ifrån. Eftersom stämningen ibland blir hotfull, berättar Jelena. Mot sig har de en större grupp stödassistenter utan någon särskild utbildning. Där några fungerar som informella chefer. De kör över enhetschefen och de som vill följa rutinerna och gör upp egna regler. Det är ofta de som muntligt instruerar vikarierna och sätter ribba för vilken omsorg de boende ska få. Och enligt våra källor spenderar de ofta eftermiddagarna i köket med stängda dörrar.
Hur mycket vi än försökte så hjälpte det inte. Det var omöjligt. Du fick ju nästan hela arbetsgruppen emot dig.
Allting förvärras på grund av språkliga barriärer, berättar Jelena.
Det var väldigt svårt eftersom de pratade inte ens svenska med varandra. De pratade sitt modersmål.
Jag sa till cheferna, de ska så prata svenska så vi förstår dem. Men inte somaliska eller arabiska eller något annat.
För de boende som redan har svårt att kommunicera blir det ännu svårare. Och möjligheten att få hjälp med att träna sitt eget förlorade språk är minimal.
Jag sa till min chef innan jag slutade att jag skulle inte ens önska min värsta fiende att hamna här. Så illa var det.
Jag har jobbat över 40 år i kommunen och jag har aldrig sett något liknande. Jag var i chock.
I november 2023 ringer Nina Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.
Jag hade ont i magen och jag var förtvivlad när jag ringde Ivo. Jag var förtvivlad.
Ivo sammanfattar samtalet i sina anteckningar.
Kaotisk situation, bristande vård, fel på larm, sekretessbrister, brister i bemötande och samarbete mellan personal. Arbetsgrupp i anarki. Somaliska används av personalen väldigt ofta inför svenska brukare. Nattpersonalen sover på sina pass.
I slutet kommer en rad som sticker ut.
En brukare som berättade att de sov för boendechefen blev sedan hotad av nattpersonalen. Men det tystades ner.
En natt hasar sig Henrik upp från sängen och ut i korridoren för att se vad nattpersonalen håller hus. När han kommer in i det gemensamma vardagsrummet upptäcker han att de anställda ligger och sover, vilket de inte får. Och han gör samma upptäckt minst 10 gånger, berättar han.
Ja, men jag är inte chefen så att de ligger och sover.
Men inte långt efter att Henrik sagt till enhetschefen går en i nattpersonalen in i hans rum.
Precis, rycks dörren upp utan att någon knackar. Rycks upp, inkommer inrusande och så är han asförbannad och börjar skälla och gapa på mig. Man känner sig överfallen när han kommer inrusande på det viset. Han ligger och sover. Då står han en stor kille med och bara gapar och skriker så att allt han kan.
Alltså du kände dig hotad?
Ja, jag kände mig hotad. Jag trodde att han skulle slå till mig.
Henrik berättar att han nu blir straffad av nattpersonalen. De svarar inte på larm överhuvudtaget och hjälper honom inte med någonting på flera månader.
Det var ju katastrof och han går igen direkt. Det var fler som gjorde så.
Händelsen anmäls och leder till en så kallad Lex Sara-utredning, en av många. Men vare sig Henrik eller stödpedagogerna märker av någon skillnad.
Nej, man skulle ju flytta denna personalen samma dag. Man fick veta det. För om en personal klampar in i ditt hem och skäller ut dig, du kan alltså inte ens freda dig för personalen har nyckel till lägenheterna. Alltså det här är sånt övertramp så det finns inte.
Men det är någonting som inte stämmer med utredningen. Det står att brukaren, alltså Henrik, delvis har tagit tillbaka sin historia.
Då står det att rapportörens bild stämmer inte överens med nya uppgifter som brukaren lämnat efter händelse. De påstår alltså att du har lämnat nya uppgifter. Stämmer inte det?
Ingen chans. Det var ingen som har pratat med mig efter det. Du ljuger rakt upp och ner.
Så det är ingen som har varit i kontakt med dig från ledningen efter händelsen?
Nej.
Du är helt säker på det?
Jag vet ju vad jag är. Jag är inte dum i huvudet.
Ja, och här står det. Den berörda boende uppger att hen känner sig trygg med den specifika personalen.
Jag känner inte mig trygg för 5 år med den mannen. Man kan aldrig lita på honom överhuvudtaget.
Varför tror du hon skriver så här?
För att de ska se bra ut för dem själva och för alla andra som läser det. Jag blir ju asvänner och ledsen på dem. Det är jävligt allvarligt.
Vad tänker du?
Så tänker jag.
Vi ber verksamhetschefen Kristina Kostet plocka fram tjänsteanteckningar som stödjer att Henrik skulle ha tagit tillbaka vissa uppgifter. Men det finns inga sådana anteckningar. Jag spelar upp det som Henrik säger.
De påstår alltså att du har lämnat nya uppgifter. Stämmer inte det?
Ingen chans. Det var ingen som har pratat med mig efter det. Du ljuger rakt upp och ner.
Så det är ingen som har varit i kontakt med dig från ledningen efter händelsen?
Nej.
Sen säger jag att det här är inte sant. Ingen som har varit i kontakt med honom.
Det är fruktansvärt. Det är hemskt att höra.
Ja, och här står det. Den berörda boende uppger att hen känner sig trygg med den specifika personalen.
Jag känner inte mig trygg för 5 år med den mannen. Man kan aldrig lita på honom överhuvudtaget.
Vad tänker du när du hör det här?
Återigen, det är hemskt tycker jag.
Henrik, alltså den här brukaren, blev ju straffad efter det här. Då kom de inte överhuvudtaget på larmen. Och han fick ju stå ut den här situationen i 2 år. Så att den här har haft väldigt, väldigt allvarliga konsekvenser för brukaren Henrik då.
Det här har jag inte haft information om på det sättet. Och jag tycker att det är väldigt illa. Jag kan bara säga det att jag är jätteledsen för att det har gått till på det här sättet.
I början av 2024 anlitar förvaltningen ett privat företag för att göra en arbetsmiljökartläggning. Den mynnar ut i allmänna råd som att chefen ska öka närvaron, bygga relationer och gärna göra en gruppaktivitet. Gruppaktiviteten består av att Nina och kollegor blir kallade till ett mötesrum på förvaltningen i Kortedala. Chefen har lagt fram pennor och post-it-lappar i olika färger.
Sen så sa hon någonting och då skulle vi skriva värdeord. Det kunde vara respekt, det kunde vara bemötande, det kan vara, du vet. Och sen så skulle vi sätta upp dem på en tavla och sen så läste hon igenom vad vi hade skrivit och så samlade hon ihop dem. Alltså jag kände att det var ett stort skämt. För det här handlade inte om varken om att göra en omstart eller prata om värdeord. Det här handlade om att få personal att göra sitt jobb. Det var där problemet låg. Ingen annanstans.
Det kommer dröja till semestern 2024 innan ledningen börjar vakna. Då har det kommit in närmare 400 avvikelser sedan boendet öppnades. Enligt våra källor är mörkertalet minst lika stort. Över 100 avvikelser handlar om att personalen missat ge de boende sina mediciner. Knappt 50 handlar om att de inte har fått någon rehabträning, där en avvikelse kan handla om en hel månad. Resterande är en studie i vanvård. I juli är enhetschefen ledig och inkommer tillfälliga chefer som knappt tror sina ögon när de kliver in på serviceboendet på Hundraårsgatan. Förvaltningen skriver ännu en Lex Sara-rapport och anmäler sig för första gången till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Från rapporten.
Flera av enhetscheferna var bestörta över den människosyn som de möttes av hos personalen och som inte på något sätt är förenligt med den värdegrund och människosyn som gäller inom förvaltningen.
Allt som varit bekant för personalen och några få chefer blir nu uppmärksammat i en större krets. Nattpersonal som sover i tjänsten, larm som är bortkopplade, boende som får ligga i sin egen avföring och så vidare. De upptäcker till och med att vändscheman för boende som har trycksår är signerade i förväg. Personal har alltså struntat i att vända dem i sängen och ljugit om det. Som konsekvens har vissa fått öppna variga sår som inte läker. I en kort analys av arbetsgruppen skriver man:
tidigare arbetsgrupp bestod av många individer med samma modersmål. De pratade med varandra på sitt hemspråk och hyresgästerna förstod inte. Det bildades inofficiella ledare som styrde och enhetschefen hade svårt att få mandat i arbetsgruppen. De båda enhetscheferna tror att det är bra att rekrytera med fokus på spridning i både ålder, kön och etnicitet.
I september, när vanvården har pågått i 3,5 år, splittrar man till slut hela personalgruppen. Två anställda, de som blev påkomna med att sova på nattskiftet, slutar mot att de får en årslön i kompensation. Resterande 15 personer blir omplacerade. Där ingår även de som skött sitt jobb och där ingår personal som hotade och straffade Henrik. Inget hindrar dem från att fortsätta arbeta med vård och omsorg i kommunen i framtiden. Stödpedagogen Jelena igen.
Ärligt talat så tycker jag att det är för jävligt att de blev omplacerade. Att de ska få jobba med människor igen efter det här. Alltså de förtjänar inte att jobba inom vården helt enkelt. Aldrig någonsin.
Kristina Kostet berättar att uppgörelsen med de anställda förhandlades fram av HR-avdelningen och facket.
Är det rimligt med tanke på allting som har hänt på det här boendet att man får en årslön?
Det är klart att det inte är ett rimligt beslut. Och jag har inte varit, det är inte för att skjuta ifrån mig ansvaret här, men jag har inte varit involverad i det. Och jag kan säga att nej, det låter inte rimligt att man får ett avgångsvederlag när det finns identifierat att man har sovit på natten när man inte ska.
Vem är det som är ansvarig för boendet?
Det är enhetschef, verksamhetschef och avdelningschef. Vi har en linje.
Du, om ni är ansvariga, varför har det blivit konsekvenser för de anställda men inte för er?
Det kan jag inte svara på.
Hur går dina tankar kring allting det här som har hänt under de här 3 åren? Kan du sammanfatta?
Det är fruktansvärt att det har varit så i verksamheten och att de åtgärder som vi har försökt sätta in inte har hjälpt hela vägen ut. Att det har tagit så lång tid. Och jag hoppas att de nya åtgärderna som är tillsatta nu ska få en att det ska bli en fungerande verksamhet helt enkelt. Och jag är jätteledsen för att det har blivit så här.
IVO har idag godkänt åtgärderna som förvaltningen gjort för att få ordning på serviceboendet på Hundårsgatan. Men de tar inte ställning till att det tog 3,5 år. Henrik säger idag att boendet och personalen har blivit mycket bättre. Trots allt försöker han se positivt på framtiden.
Jag är enveten som synden. Jag tänker leva varenda sekund i resten av mitt liv också. Jag har sagt till mig att jag ska stå upp och dö och ramla som en fura. Aldrig ligga i en säng.
Har du gjort någonting med dig ändå?
Jag bryr mig ännu mer om mig. Jag bryr mig mycket om människor förut, men nu bryr mig ännu mer om människor förut. Man ska inte vara så som de är, utan man ska vara tvärtom. Man ska vara hjälpsam, trevlig och bidra till samhällets bästa.
Du har lyssnat på Kaliber med mig, Ola Sandstig. Den före detta enhetschefen skriver till oss att hon har gjort vad hon kunnat utifrån sitt mandat. Hon anser att åtgärderna inte räckte till och hon ville att personalgruppen skulle splittras mycket tidigare. Vi har också hört av oss till flera anställda som tvingades sluta. En har svarat och hon säger att hon skötte sitt jobb. Stödpedagogen Gällerna heter egentligen något annat och rösten är utbytt. Producent Annika H. Eriksson, slutmix Gustav Wilhelmsson.
Det här är P1, klockan är 2.
Israel kommer inte att låta organisationen Freedom Flotillas fartyg som seglar mot Gaza att nå fram. Det säger Israels försvarsminister Katz enligt flera nyhetsbyråer. Han säger sig även ha gett instruktioner till militären om att stoppa fartyget, det rapporterar Reuters. Ombord ska nödhjälp finnas och flera aktivister, bland andra Greta Thunberg. Men det är inte fastslaget vad som finns ombord i form av nödhjälp. Sverige nu. En man har gripits misstänkt för mordförsök. Det är efter att en man i 20-årsåldern hittade skadad utomhus i Märsta norr om Stockholm tidigt i morse. Den gripne ska nu förhöras. Och den skadade mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. Snart är alla Sveriges kärnkraftsreaktorer 40 år eller äldre, men förberedelser pågår för att de ska kunna drivas i flera årtionden till, bland annat i Forsmark där Niklas Metzén är säkerhetschef.
Just nu har vi en planeringshorisont för drifttid i 60 år och för studien som ska vara klar om ett år då, tittar på kan vi driva anläggningarna till 80 års drift på ett säkert sätt och med bra tillgänglighet.
Ja, när de svenska kärnkraftverken byggdes på 70- och 80-talet planerades för drift i 40 år. Hälften är nu nedlagda och hälften har fått längre liv. Och de sex utreds nu för en drifttid på 80 år. Vattenfall, som är huvudägare till 5 av reaktorerna, beräknar att det kan kosta runt 10 miljarder i investeringar per reaktor att förlänga driften. Beslut om förlängning väntas om cirka 5 år. Forsmarks kärnkraftverk med 3 reaktorer fick nyligen sänkt säkerhetsbetyg av Strålsäkerhetsmyndigheten. Och en del av kritiken handlade just om hur Forsmark hanterar åldrande komponenter. I det här fallet reservaggregat om elen till kärnkraftverket skulle brytas.
Naturligtvis är det tråkigt att få ett sänkt betyg. Vi kan vara mera proaktiva just i vår åldringshantering.
Reporter Olof Winblad. Olyckan igår när en flicka föll ur en åkattraktion i Gustavsberg på Värmdö berodde på ett handhavande fel, uppgärde ansvariga företaget för P4 Stockholm. Flickan ska ha fallit drygt en meter och var vaken och talbar när hon fördes till sjukhus med ambulans. Och polisen utreder händelsen som bland annat vållande till kroppsskada. Västra Götalandsregionen varnar för bluff-sms som ser ut att komma från Närhälsan eller Regionhälsan, rapporterar P4 Göteborg. Regionen har gjort en polisanmälan efter att ha uppmärksammats om smsen under helgen. Och i en uppmaning i sociala medier skriver regionen att man inte bör klicka på några länkar i smsen. Och det avslutar Ekot 3:02 med Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Om en liten stund om världens första transsexuella rockstjärna. Och i dagens dokumentär om en timma.
P1-dokumentär.
Oh my god, det var skjutning! Folk gråter! Oh my god, det var skjutning!
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
Och som sagt här i P1 efter tre nyheterna. Men närmast ska vi lämna plats för Susanne Ljung och de andra. Varsågoda, här är veckans stil.
Kländig stor blond peruk, sönderrivna strumpbyxor och rött läppstift. Så kastar hon sig ner på golvet, sprattlar med benen och avslutar showen med sin signatursång If you don't wanna fuck me baby, fuck off. Vi talar förstås om Jane County, världens första transsexuella rockstjärna. Hon blev också en av de mest provocerande, rent generellt. Men idag betraktas Jane County med all rätt som en pionjär, en banbrytare och en levande legend.
Utan Jane County hade vi inte haft hela 80-talet när manliga rockstjärnor hade högre stilettklackar än sina flickvänner och när alla sprang runt i pudelpermanente, leopard tights och chockrosa läppstift. I think I said fuck off. I
know I said fuck off. Did I say? Välkomna till Stil, jag heter Susanne Ljung och idag ska vi ta en titt på en artist som banade väg och fick en hel del andra artister att våga ta ut svängarna under den begynnande glamrock-eran, Jane County. David Bowie var en av dem som lät sig inspireras. Pete Burns i Dead or Alive var en annan. Jane County säger att ett av hennes mål var att starta ett band som skulle vara chockerande och upprörande, outrageous. Jag ville få Alice Cooper att framstå som en nunna, som hon säger. Det kan man lugnt påstå att hon lyckades med, för ingen kunde som Jane County blanda glammy rock med burlesk, crossdressing, fulmake och texter som till stor del, för inte säga största delen, innehöll sexuellt laddat innehåll. 1970-talets glamrockar var rent generellt inga blyga violer och spelade en hel del på dekadans och sexuell tvetydighet i sin image. Men ingen av dem var i närheten av Jane Countys fantasifullhet och gränslöshet. Hon kunde till exempel uppträda en klänning tillverkad av uppblåsta kondomer och hade på sin repertoar låtar med titlar som Stick it in me, Fucked by the devil, Prostitute with a parachute och många, många fler på liknande tema. Det är förstås en av anledningarna till att Jane County inte fick någon radiohit och aldrig nådde fram till den riktigt stora och breda publiken. Men den låttitel som allra mest förknippas med Jane County är Man Enough to Be a Woman. En förhållandevis lugn och eftertänksam låt i vilken hon beskriver hur hon vacklat mellan könstillhörigheterna men vägrar låta sig kuvas för att passa in i de rådande normerna. Man Enough to Be a Woman är också titeln på hennes självbiografi som publicerades 1995 men som återutgavs 2021. Men första gången som världen fick möta den här färgstarka individen var inte genom musik utan teater. Under det tidiga 1970-talet var med ett flertal föreställningar som tände på den goda smakens gränser. Hon spelade bland annat i Theater of the Ridiculous, en teatergrupp i New York som målmedvetet gick in för att chockera publiken genom att krydda föreställningarna med nakenhet, obsceniteter och perversiteter och annat smått och gott.
Där fick Andy Warhol upp ögonen för Jane County och gav henne rollen som den bitchigt blonda stjärnan Vulva Lips i hans pjäs Pork. Den sattes även upp i London våren 1971 och skrämde vettet ur brittiska kritiker som kallade både den och karaktärerna för avskyvärda. Väsentligt mer intresserad och fascinerad blev emellertid en långhårig hippeliknande artist och hans fru, David och Angie Bowie. De blev kompisar och Jane County blev till och med senare signad till Bowies managementbolag Main Man, men hölls på halster. Det blev inga skivor gjorda där. Men många av Jane Countys idéer i fråga om gränsöverskridande stil kom att inspirera andra. En som länge sett upp till Jane County, artisten, författaren och grundaren av dragteatersällskapet bland drakar och dragqueens, Petter Wallenberg. För honom är Jane County en levande legend och ikon som haft stor inverkan på hans liv. Han anser att hon är glamtrashens urmoder, en stil som hon själv var med och formade långt innan den ens hade ett namn. Med sitt kletiga smink, färgstarka peruker och punkiga råhet vänder hon upp och ner på vad kön, stil och skönhet kan vara.
Jane County ser ut som en blandning mellan en massmördare och Marilyn Monroe. Det är liksom en sorts en femininitet som inte på något sätt är mjuk och vän, utan det finns en farlighet, en aggressivitet under ytan. Och en punkig trashighet där det handlar inte om någon sorts tillrättalagd estetik, utan det handlar om att smeta på sminket, rufsa till peruken, slita sönder kläderna och se ut lite som att man har spenderat en hård natt på reperban.